Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ni lyssnar på Lilla Lördag med mig, Anita Clemens, och
mig, Ann Söderlund.
Ja, du är tillbaka, lilla Hagge.
Ja, men det har jag varit länge.
Jag vet, men inte för våra poddlyssnare.
Jo.
Ja.
Hörru, nu får du sluta festa ett tag, va?
Ska jag sluta festa? Ska du säga det?
Ja.
Okej. Okay. Ja, det var inte meningen att jag skulle få en tvådagars. Det är allra högsta grad ditt fel till att börja med.
Ja, det är det för sig. Det var roligt.
Förnöjd.
Ja, men du har varit på bröllop. Och det sjuka är att du är så borta i Beirut. Du ringer ju mig live från taxin. Och sen så dagen efter skulle jag börja berätta exakt samma sak igen. Jag bara, nej men nu har hänt någonting. Nu måste vi gå till doktorn och kolla så här, både lungor och hjärnkapacitet. Du kom inte ihåg. Jag märkte att du var i panik och i någon form av chocktillstånd. Du kommer verkligen inte ihåg att jag var med dig typ en 10 minuter i bilen.
Det blev liksom en... När du sa det så bara så här... Jag bara, fan, det gjorde jag ju. Fan vad sjukt. Alltså jag måste ju varit... Jag pratade med min kompis Silla som också var på den här överraskningsmiddagen för mig. Hon var ju så här... Fast du var nog rätt chockad, så du är nog rätt stekt för det. Jag bara, jaha, det kanske jag var.
Ja, men det var det. Jag hörde ju på dig. Liksom, och helt plötsligt så försvann du från luren och började prata med nya taxichauffören. Ja, men jag hörde att du var liksom någon form av chockdistånd. Men kan du inte berätta vad som hände? Du skulle på bröllop med Joel. Något ungdomsbröllop, och som vi nu kallar det. Och du var sen.
Nej, ja, eller så här. Jag hade skjutsat ut Joel tidigare på dagen till bröllopet. För att det var vad vi trodde var ute i runt Orminge. Det var inte Orminge, utan det var längre bort än Orminge. Det hade blivit, du vet ju hur det är på Värmdöleden, alltså blir det en olycka där, då står det still. Så när jag är på väg tillbaka så bara, fuck, det är olycka. Du vet, så jag står i liksom en bilkö i 50 minuter, tiden börjar ticka. Så jag hör av mig till honom och säger så här, du, det kommer bli riktigt tajt, men jag tror att jag hinner perfekt, så jag är där typ 5-10 minuter innan vigseln. Han bara, ja, men skynda dig så mycket du kan liksom. Jag bara, absolut. Så då gör jag ordning jättefort här hemma och bokar en Bolt liksom. Och så vet de är med de här liksom, taxibolagen, de bokar av hela tiden. Så efter så här, då står det ändå så här 13 minuter. Och så efter liksom 12 minuter avbokning. Och så, fuck. Ja, ny taxi. Ja, så typ 7 minuter bokar av. Och så du vet så här, helt plötsligt har det gått 20 minuter. Man bara så här, nej men vad i helvete liksom. Och så till sist står det bara så här 3 minuter, för då tänker jag, nu tar jag en taxi i Stockholm liksom. Men då så kommer i alla fall en förare. Och så jag går ut. Och så ser jag att liksom, vad fan, han står på andra sidan gatan. Varför kommer han inte för? Så jag står och väntar rätt länge liksom. Men till sist bara, men det kanske har hänt någonting, tänker jag. Så jag springer över till andra sidan gatan. Och då är bilen där fast tom. Och vi har liksom en kormoj som är lite längre bort på gatan. Så jag går bort till kormojen, kollar först. Är han där liksom? Har han gått och käkat? Men då kan han ju inte bara lämna taxa, eller liksom tidsaspekten på en minut, för nu har det ju gått snart 5 minuter liksom. Och jag ser att nu har jag missat vigseln, för jag ser ju när vi ska komma fram liksom.
Ångest.
Alltså jävla ångest. Så då ringer jag, man kan ringa via appen liksom. Och då ringer det plötsligt bakom mig. Och då kommer han upp ur buskarna bakom mig.
Inte fysiskt kroppsligen hoppar upp bakom dig.
Jo, han kommer upp rent fysiskt ur buskarna bakom mig. Alltså det är inget jättesnår, utan han har precis stått liksom... Ja, jag uppenbarligen såg ju inte honom, men han har varit och kissat då på fältet.
Jaha, så det är nästan, det är lite bakisbuskis.
Ja, han bara... Ja. Du ser väl att jag inte är framme än, säger han. Jag bara, nej, förlåt. Sorry.
Jag såg din pillefjopp när jag... Som jag
men du vet,
jag
drar upp gylfen framför den.
Körpastör.
Liksom. Ja, men exakt. Bara så här, oskärmig på alla sätt och vis. Liksom. Och jag bara, nej, gud, förlåt. Jag visste inte, men du kan inte lämna taxi. Du kan inte skriva att det är en minut. Jag är jättestressad. Förlåt att jag är lite otrevlig. Men jag ska på ett bröllop, liksom. Och det här, du kan inte säga att det är en minut när det inte är det. För att jag har stått här och väntat rätt länge, liksom. Han bara, tror jag bryr mig? Jag bara, så det blir rätt dålig stämning innan vi ens har hamnat i bilen. Jag bara, ja, det borde du väl göra för att jag är din kund. Liksom. Och du kan ju inte informera mig om någonting som inte stämmer. Eller? Det blir lite märkligt för mig. Men skit i det nu. Vi tar oss till det här bröllopet. Kom igen, kör bara. Du vet, om vi åker nu så är jag där en minut innan vigseln. Snälla. Liksom. Du, jag kör i min takt. Och jag kör precis som jag vill. Jo, absolut. Men kan vi bara ta oss till bröllopet nu? Och då ska han ju svänga egentligen då vänster ner på Lidingövägen. Men han tar helt plötsligt höger istället. Och då säger jag så här, du vet var liksom Orminge och liksom Velumsund ligger? Han bara, ja, Uppsala. Jag bara, fast nej. Det är inte Uppsala, det är alltså efter Nacka, den vägen. Du har åkt fel, men skitsamma, du kanske kan vända dig ner, så kan vi bara lösa det. Liksom. Mm. Du, tror inte du jag vet var Orminge ligger? Det ligger i Uppsala, sen stänger han av GPSen.
Nej men gud!
Och jag bara...
Rape and plunder!
Nej men alltså så obehaglig. Och jag bara så här, men alltså snälla, kan vi bara försöka samarbeta nu? Då ska du inte boka taxi med såna här jävla fucking kinesbolag. Fattar du det?
Men gud.
Jag bara, och då börjar jag kolla i hans ögon. Då ser jag, han är ju helt borta. Alltså han är ju så stenad så att det är ett skämt. Han kanske var full också, ingen aning. Han kommer ju kissa liksom. Men jag bara så här, okej, det här känns inget bra. Och jag
märker, det är typ snabba cash.
Ja, men du vet så här, jag bara, har han en glock i liksom hans kvacket var han. Jag bara så här, du, vet du, jag tror vi ska skita det här är ingen bra idé. Jag bara, tror jag bryr mig om dina jävla behov. Upprepar han flera gånger. Och så började han prata på ett annat språk och började mumla lite. Och då kände jag så här, nej men det här är inget bra. Så på väg ner i norra länken, då hoppar jag ur bilen när det blir en bilkö.
Okej, bara rakt av.
Ja, du vet, jag skakar. Jag skakar
verkligen.
Mycket i kroppen när jag går. Så att jag bara så här, jag är liksom helt i chocktillstånd. Och nu fattar jag, nu är jag ju rökt. Alltså det är ingen idé att jag ens tänker att jag ska komma till någon vigsel. Så jag är så här, jag tänker jag går hem. Jag skiter i bröllopet, jag tror inte jag vågar sätta min taxi igen.
Mm.
Det där var så jävla obehagligt liksom. Ja, men så jag gick hem och tog ett glas vin och försökte lugna nerverna lite. Sen hade jag en jävla tur, för jag hade åkt, ibland hände ju bara så här konstiga grejer. Jag hade åkt taxi med en råskön snubbe för någon vecka sedan som bara så här, om du behöver någon extra körning någon gång, bara ring mig direkt så kommer jag. Så jag ringer honom och han kommer och hämtar mig.
Mm-hmm.
Så det är han jag pratar med när jag är i bilen.
Jaha, private chaufför.
Private chaufför. Ja, så det löste sig, men jag kom ju 2 timmar sent.
Mm. För att du skulle... hela historien är rätt konstigt. Först skulle du skjutsa honom jättelångt. Varför skulle du hem sen igen?
För jag skulle ju byta om. Gör mig klar. Jag trodde inte att det var så långt. Jag tänkte att det var så här...
för du tänkte att det var Orminge.
Jag trodde
det
att det var
Orminge. 20 glada.
Ja, men det tar ju 30 härifrån, glada minuter. Så fram och tillbaka hem. Och sen gör jag ordning med på en timme och sen sticker jag.
Mm.
Det är ju inte så konstigt. Liksom.
Skulle han vara bäst?
Ja, precis. Jaha,
för jag tänkte, ska han göra 7 timmar innan?
Nej, men de skulle ju hjälpa till med något tält och skulle förbereda lite. Och så, och det var väldigt roligt hur som helst i alla fall. Det var tur att jag åkte nu i efterhand för att så här, det blev ju väldigt kul. Och det är roligt för att det är ju stor skillnad på vad alla mina bröllop nu för tiden, det är ju de som gifte sig för andra, eventuellt tredje gången.
Ja.
Hans generation, det är första gången, det är lite mer så här bridezilla, hetsigt, men ändå väldigt chill. Han hade väldigt chilla kompisar måste jag säga, så att det var väldigt kul.
Yes, Emma Hamberg gifte sig i helgen.
Just det.
I deras italienska kloster då, som... Patrik, jag tror han har ärvt det av sin farmor någonting.
Bra arv.
Men jag tycker också att det är väldigt, jävligt bra. Det är väldigt spännande med brudklänningar andra och tredje gången.
Mm, det blir liksom lite mindre pompösa.
Ja, men det är också en vattendelare. Mm. För att många kan ju också, som när vi tar min kära syster, där har det blivit tvärtom.
Vadå, det var puffar?
Nej, men det fläskades på med liksom indisk spets från typ Harrods. Alltså det var galenskap andra gången. Första gången så var det ju hemsytt av Ingen. Hennes kompis. Något tyg som mamma hade köpt på rea på lilla stubbiten typ. Det var jättefint. Men andra gången skulle det fläskas på. Så att det kan gå both ways.
Ja, uppenbarligen.
Då tänker jag, om vi skulle gifta oss, du och jag, ja, alltså med varsin snubbe. Du vet ju hur schizofren jag har varit där. Det har skickat så mycket medeltida traser och det har varit korta.
Men lilla med, love. Lilla med trumpeter, den var värst tror jag.
Ja, men var inte det ett skämt?
Nej, det var ju inte ett skämt.
Det har
ju
var den verkligen lila?
Den var lila och den hade trumpeter och såg ut som någonting man hade på vikingatiden. Du kanske hade feeling för det då? Du är ju sån.
Jo, men jag vet. Men nu när jag har gått ner lite vikt, nu skulle jag vilja ha en mycket, alltså liksom bara en lite såhär skön slinklig slankig klänning.
Jag ber om ursäkt i förhand till våra lyssnare eller efterhand för att få lyssna på Annis olika fantasier.
Det beror också på vem jag kommer gifta mig. Är han 23? Är han 96? Det kanske också liksom på något sätt spelar in. Ja, nej, men det är kul det där med olika generationer. Men kände du, för när jag var på bröllopsit då satt jag ju verkligen med ungdomsbordet. Alltså de var mellan 24 och 28.
Ja, men jag har sett med hans polare, men de är ju liksom lika gamla som Joel, så alltså för mig är det ju inte så här jättemärkligt att konversera med det du kallar för ungdomar.
Nej, men det är ju inte för mig heller, men helt plötsligt märkte jag att tjejerna ville ha någon form av mentorskap.
Ah.
Alltså fast lane.
Mm, jag fattar. Att, så här, ja, men den rollen tar jag gärna du som har det liksom, du kan ju lätt gå in i de kiddergrejerna.
Nej, men det handlar mer om att jag tycker så här, att jag tycker inte den här generationens kvinnor och män verkar vara ett dugg nöjda med livet. Alltså de verkar ha allt, men de verkar tycka att det ekar så tomt i hjärtat.
Ja, ah, nej, jag fick inte alls den feelingen här. Jag tyckte man förstod att det var lite gnissel här och där och som det är i alla och liksom i alla relationer och alla liksom generationer. Nej, jag måste säga att det var grundläggande jävligt lyckliga. Förvånansvärt. Och också måste jag säga, vilket jag var i typ chocktillstånd över hur bra tal det var. Ah. Alltså att det var så enormt hög nivå. Alltså mycket hög nivå än många, förlåt, kändisbröllop vi varit på.
Jo, men det är klart älskling, för det här är en generation som är uppväxta med internetet.
Ja.
De är så snabba, de är beredda och de kollar liksom på stories, de kollar små korta, det är TED-talks. De är liksom inne där, de är amerikaniserade när det gäller tal förmodligen.
Och de har i skolan, det hade inte vi.
Nej, älskling, det hade vi inte. Så många som har mått dåligt när man skulle säga någonting där framme vid katedern. Stefan, skulle du vilja berätta om Himalayas höjder, vad du har för erfarenhet?
Himalaya är ett bergskedja som ligger i Nepal.
Tack.
Ja.
Nej, men det är liksom något helt annat, för detaljisterna har liksom inte sagt flaska om de inte har varit då chef eller vad. De har ju stått tyst och hållit i sin lilla hatt.
Ja.
Ja, det var med det här roligt. Och sen på lördagen då?
Svårt. Vi kommer väl hem 4 då, tror jag.
Ja.
Och du vet man också, barnen. Jag fyllde år.
Ja.
Så klockan 8 så var det ju liksom tårtkalas här. Och du vet, man är så utom sig utav bakfylla. Så att så här, du förstår ju den känslan.
Mamma är torr i munnen
och lite vimsig på blicken.
Ja, och lite irriterad på just dig.
Nej, faktiskt inte. Jag liksom planade ut den liksom, och var så här, ja, vad kul och vad härligt. Men åh, vad fint allting var. Men nu kanske jag ska gå och lägga mig i soffan en liten stund.
Mm.
Och
sen, vila rumpa.
Mm.
Ja, nej,
sen blev det väl lite mycket gaming skulle jag kunna då påstå. Jag får ångest för sånt. Du vet, man liksom lämnar barnen vid Fortnite. Eller sonen. Dottern stack iväg till en kompis landställe. Så att henne behövde jag inte vara oroa för.
Mm.
Men
vadå, det är ju det är liksom, det är som när man ligger i separation som jag har gjort nu. Det är inte så här kanske roligt. Det är som du säger, man sänker ju höjden på så här leka med kompisar, ha lite roligt på sommarlovet. Man är med och säger okej, men då går vi ner till den där parken. Jag ska bara gå runt och kolla lite här. Men ska inte du vara med oss? Jo, men kan ni vara själva eller? Varför skulle jag föda så många barn, du vet?
Det var väl onödigt utav er att komma, va?
Precis. Jävla skitungar. Nej, det är liksom...
Nej, men okej, men så tänker jag så här, en dag på 200 000 så kanske blir bra ändå.
Ja, så nej, men så blir det lite mycket Fortnite tycker jag personligen. Men sen så sa då Joel att nu ska vi gå en promenad och ska vi gå och käka middag och göra lite planer för dig ikväll.
Jaha. Vad ska jag på mig? Vad är liksom nivån? Det måste man ju alltid veta. Vad är nivån? Mm. Ja, men lite dressad, men kanske inte liksom överklädd. Jag bara, ha? Vad betyder det?
Själv hade han ju typ jeans och t-shirt, så det var lite konstigt att du skulle vara superdressad. För det var
jag
ju...
var väl inte superdressad. Jag hade en piffig kjol och en skjorta och ett linne.
Jag var superdressad.
Ja, du var superdressad.
Mm. Nej, du var visst superdressad. Ja, och
så, men jag är ju så pantad, för jag blev liksom så grundlurad.
Ja, alltså, jag såg det på
vet, dig. Men du vet också, jag är ju, han var ju så här, du var ju så fruktansvärt otrevlig, för du klarar ju inte av, du säger så här till mig, säger han, kom på lite grejer, ta lite initiativ, var lite spontan. Du var så otrevlig från Karlaplan och framåt, så att det var ju liksom ett skämt. Menar du att jag tror att jag blir sugen på att överraska dig med någonting? Någon när du låter som Haggan. Jaha, var ska vi nu? Jaha, kan du inte bara bestämma var vi ska gå någonstans? Vad är problemet man inte säger? Du vet, jag var så arg på honom. Ja, men så var jag tvungen att stanna och ta en liten pitstopp och äta lite på vägen för att jag skulle få upp humöret.
Det var ju bra. Nej, men det är så, när man ska sadla om är ju inte lika enkelt längre. Sadeln. Man tycker det är så mysigt när man har sadlat en kväll att man får sadla av och lägga sig i vilostolen.
Det bästa är ju också liksom när man är ute på fredag, så har man ändå hela lördagen och söndagen och tar igen sig.
Men
icke så mycket. Jag plötsligt satt ni där, massa tjejor vid ett bord på Milles.
Det var ett stort drama, eftersom jag höll på med flyttgubben in i sista. Okej, klockan 5 hade jag skrivit. Jag bara, klockan är 4:55. Då har Sanna hämtat några korgstolar och vi är typ i Fredhäll. Vi bara säger, okej, kan du fördröja lite bara, Joel? Och sen så bara, det är inget bord. Jag bara säger, sminka med bilen, typ med rosa läppstift som satt som berget, skulle säga, måla naglarna, ja, kom precis innan och sen kom du, men det blev ändå väldigt, väldigt härligt.
Kan man ens låta dig vara projektledare för något sånt här? Det förstår jag inte. Du hör också det till mig, idiot jäkel.
Vad?
För då fick jag ändå så här feelingen, så här, men det är jag, Joel och Ann som ska gå ut och käka, för jag vet ju att alla andra är borta.
Alla andra var ju för fan nästan borta. 200 inbjudningar, jag bara, ja, du är Grekland, du är hit, fick ändå ligga i.
Ja, och för då skickar du helt plötsligt ett DM till mig, bara så här, vad heter han på Milles? Typ en timme innan. Jag bara, va? Johan Mattsson, vadå?
Ja, men ha.
Ja, men då var jag så här, ha, okej, vi ska på Milles och käka. Och med Ann.
Men sen trodde du ändå inte det, va?
Nej, men dig var jag rätt inställd på att jag skulle träffa.
Ja, okej.
Okay. Men inga andra.
Nej, typ bakis med Bettan och Berra typ. Kan du titta på något roligare?
Det var då, sen så kommer Julia Frey då också. Mm. Och då är jag så pantad en gång till. Mm. Jag tänker att hon bara ska dit och käka lite på restaurangen. Jag fattar inte att hon ska
vara kille.
Ja, men från sus och dus och fest till flyttfest.
Precis. Det är inte en lika rolig fest som de andra festerna.
Nej, du ligger i separation alltså.
Jo, men vadå,
det blev det, så.
Det har väl inte undgått egentligen någon att det kanske skulle, eller det kanske har. Eller så blev det ju. Ja, så blev det. Och nio. Jag tänker bara komma ihåg när jag träffade Pernilla Wahlgren, när hon och Jocke hade separerat.
Ja.
Hon var så himla ledsen, hon kände sig så himla misslyckad.
Mm.
Och så har jag tänkt mycket på det där med inställning till det kvinnliga jaget. Att vi ofta tar på oss saker som inte har blivit som vi har tänkt oss med familjelivet.
Mm.
Jag tycker män liksom, de har en kognitiv stil att de slår ifrån sig mer och så här, kanske glorifierar sin egen liksom, vad ska man säga, insats i skilsmässa, medan kvinnor är så här, jaha, nu har vi misslyckats igen och barnen, stackars dem, och man liksom försöker prata med barnen och säger, jag hoppas att det här är okej och vi ska försöka och det kanske blir så igen, att man säger man vill bara plåstra om, förstår du? Man har väldigt två olika sätt, tycker jag, i separation, och det är ju beforskat också, men jag tycker det är jobbigt, för att jag tycker, känner verkligen att jag har försökt den här gången att inte hemfalla åt, ja, du vet, att bli barnslig, men det går ju inte riktigt.
Men alla blir barnsliga i en skilsmässa. Alla går i barndom. Alla är töntiga, dumma, egocentriska, sårade, vill den andra ont.
Galenskapsgrejer.
Ja, men också, det är ju också någon form av bevis på att man har tyckt om en person. För man blir ju inte arg eller sårad av en person som man inte har tyckt om. Det bryr man sig inte.
Nej, och det finns ju sådana separationer och skilsmässa. Jag har några tjejkompisar som säger, ja, hej då då. Man bara, men gud, vadå? Ska ni hjälpas åt att flytta? Där ska ni käka middag med barnen. Själv man så här lever typ som en jävla Kafka-mardröm månad efter månad. Ja, märkligt alltså.
Nej, men nu liksom, jag förstår ju, för jag kommer ihåg min första, liksom, jag tyckte det var så här traumaskilsmässa. Det var ju från en snubbe som hade varit kroniskt otrogen i väldigt många år. Liksom. Och vi hade väl då i den situationen beslutat att vi skulle bo varannan vecka i då som, det som var liksom i grunden min lägenhet, som han försökte tillskansa sig med sin nya, vilket var ett mardröm i sig.
Inte förvånad.
Och sen så var han, ringde han mig, jag var på Ibiza med lite kompisar, och han var sjukt gullig helt plötsligt.
Ja, just på telefon. Det. Han hade något litet uppdrag.
Ja, och var så här, fan vad fint samtal, kommer jag ihåg. Jag sa, första gången vi har kunnat prata liksom normalt på länge.
Äntligen.
Mm. Ja, det kanske har gått lite tid nu, så det är väl dags. Jag tror vi separerade i februari, och det här var väl i liksom juni.
Men han som var otrogen med 60 tjejer typ. Fan.
Ja. Och då kommer jag hem från Ibiza, och sen inser jag att så här, min nyckel passar inte i låset, det var konstigt. Då har han varit där med Lars Schmid och borrat upp låset och gått in och bara liksom, du vet, länsat.
Men vadå, man kan bara ta lite lås med och masha upp vilken dörr
som helst. Ja, för han stod skriven på adressen.
Ah, shit.
Så det var ju, förstod jag ju, var det där gulliga samtalet kom ifrån. Men då var jag helt knäckt och tyckte att så här, det här var det värsta, vidrigaste, till och med sängen var tagit. Ja, men du fattar liksom, allt var liksom plockat. Och bara kände så här, så jävla smutsigt på alla sätt. Liksom.
Först var jag otrolig med 60 tjejer. Jag tog dina stålar, nu tar jag också dina grejer. Jag ska flytta till en annan tjej. Man bara, men vad mysigt.
Du är en superempatisk person.
Fan, jag har jobbat med honom. Så, ja.
Men så det tyckte jag var en riktigt vidrig mardröm, skilsmässa. Sen så, separationen från Kalle var väl inte någon dröm eller dans på rosor direkt. Nej. Men nu idag på andra sidan så kan vi väl vara glada att på andra sidan blev det bra, men det tog ett gäng år. Det ska man ju vara tydlig med.
Men du sa ju till mig att det tog 2 år och sen kraschade du lite och insåg vad som hade sett.
För många ett år tog det.
Ett år.
Kraschen kom.
Jag tror också att så här, många säger liksom, ja, men sörj och gå vidare. Det är bara när man är mitt uppe i en kris. Nej. Så det kan ju komma både 1 och 10 år senare på något sätt. Och jag fick ett DM av en kille, för jag skrev ju igår att så här, att jag ligger här och allt känns liksom, ja, men du vet, som du gör med känslor och märkligt, och när man ska göra något bokslut, det är liksom det är så här summer sadness och hjärtesadness liksom, och det är både fult och fint på något sätt, och man måste försöka, tycker jag. Jag har kämpat så jävla hårt med att försöka hålla mitt narrativ och inte låta den andra personen bestämma över hur jag har tyckt om den här relationen eller om vårt liv tillsammans, vilket man försöker göra när man är sårad. Mm. Det har aldrig varit bra, du har varit så och så och så. Att säga, okej, jag hör vad du säger, men var kvar i det som du tycker är sanningen. Liksom. Mm. Det kan man ju mötas i sen, men det handlar ju om att kunna vara sårbar mitt under det här kriget. Jag tänkte på det på din middag i lördag, så pratade med en tjej, hon har ju varit separerad i många år. Hon bara, man vill inte skriva först liksom. Man vill inte visa sig svag först. Jag bara, nej men gode gud. Du vet, det bara fortsätter.
Mm.
Det är liksom, det är som den där engelska tv-serien. Det heter The Divorce. The Split.
Ja.
Som den där engelska, otroligt autentiska skilsmässoserien The Split. Att man tänker så, nu det känns bra, vi tycker båda det här. Och sen kommer en annan och bara, jag har träffat en ny. Då bara så här, nej, jag vill dö, jag vill mörda dig, jag vill ha dig tillbaka, jag vill mörda tjejen, hon var med barn också. Alltså, man tror hela tiden att man är klar, men sen kan det vara ett litet, någon liten grej som bara sätter igång det där, och det är svårt att veta vad som är vad liksom. Men man är ju fast med en person som man har haft barn med. Man är ju liksom i varandras jävla DNA, vare sig man vill eller inte. Det är mycket svårare än vad man tror att, ja, och man att sitter, lämna.
Ja, men och grejen är, man sitter fast vid höften på något konstigt sätt resten av livet, eller i alla fall till barnen är 18 år.
Fast det är inte, jag tycker inte, när jag tänkt på den scenen när han säger då i The Split, han sitter med henne, med sin exfru då, papperna ska skrivas på, de har sina bästa kompisar som många år tillbaka, och så kommer den här lite härliga barnläkaren eller var psykologen och sitter där och, ja, men du vet, som man känner när någon har någonting ihop.
Mm.
Även om det kan vara nytt eller om det bara för en kväll, så vet man ju liksom.
Åh, gud, den är hemsk.
Och den jävla smärtan, och också när man själv är uppe i den och redan har gått vidare lite, att man skiter i det. För man vill bara ha det där igen. Man vill bara bort från den där svarta, mörka, jävla geggan.
Ja, och det sista man är sugen på är att börja tjafsa med sitt ex.
Ja.
Och så ska man sitta liksom och låtsas. Gud, jag kommer ihåg att jag tog in mitt otrogna ex på något jobb. Helt idiotiskt. Efter att tänkte så här, men det här, nu kommer vi kunna liksom, nu kommer vi kunna jobba och vara professionella. Det gick ju superbra.
Mm, superbra.
Superbra.
Mm.
Nej, men jag vet inte vad man har för idé om sig själv och den andra heller.
Nej, men jag fattar det där att folk bara så här köttar på. Jag pratar med en killkompis, han är ganska nyskild. Han bara, jag har dejtat så mycket så typ min pitt är skinnflodd. Men nu senaste månaden så bara orkar inte. Man tror så här, jag är så hungrig, jag är så på gång. Och så kanske man är 10 år äldre än vad man var förra gången man separerade. Och bara så här, nej, jag orkar inte. Nej,
men jag kommer också ihåg att jag, i och med att man var så på tå hela tiden, man var på något sätt direktör för det hela, det var mycket på jobbet, det var liksom mycket med barn, och mina barn var ju rätt små liksom. De var ju 2,5 och 5 när vi, eller ja, 6 skulle bli
2,5.
Ja, du vet, det var kämpigt liksom att bli själv under den perioden i livet, för då är också, i alla fall min minsta var ju då en utmaning, kan man minst säga. Och jag kommer ihåg att varenda gång när vi kom hem till Joels föräldrar, att jag började liksom bli trött i bilen på väg till Gävle. Och sen kom jag till Gävle och då gick jag och la mig direkt.
Mm.
Och sov typ i sträck 4 timmar. För första gången jag kände att någon hade min rygg.
Mm.
I och med att inte mina föräldrar var fungerande. Liksom, så att så här, det var, brann ju på alla håll. Liksom, för att de var ju också jättesjuka då och hade inte kommit in på hem. Så det var liksom helt skyddslös överallt. Så den enda gången jag kunde slappna av, det var hemma hos Joels föräldrar. För då visste jag att det var någon som tog barnen, det var någon som hade koll, det var någon med ansvar. Alltså...
Men gud, det är ju så länge sedan.
Ja.
Det jag förstår, menar, jag skulle faktiskt vilja uppmana er lyssnare att så här, när man inte har någon, när man inte har någon familj som backar en, och det kan vara så, så här, men vi har inte så himla bra kontakt och de tycker mest att det är jobbigt att vara där hit och dit. Jo, men ni är ändå där på sommarstället.
Mm.
Du kan lägga och kolla på golf, du kan gå och bada, du kan åka in och liksom handla en datorsladd i stan. Det är någon som är ditt DNA, och det finns ingen, jag kan fortfarande minnas den tryggheten. Att så här, man kommer hem, man kommer till sommarstugan, även fast inte jag ens hade barn då, men bara någonting med jobbet eller någon kille, man var så här, man bara slappnade av, för det var mamma och pappa. Och då visste man att man skulle få en liten middag. Jag tycker att det känns så otroligt ensamt i såna här situationer.
Ja, och det är ju det.
Ja, men det är ju det. Även om jag har liksom dig och massa underbara kompisar, så orkar man inte heller till slut bara så här, för det, med ens familj är problematik. Jag pratade med en annan kompis som hade varit jättesjuk. Hon bara, jag är hos mamma och pappa på landet och de bara tar hand om mig. Jag bara ligger och sover för jordgubbar och det. Den ynnesten...
Mm.
Att ha det när man är så här 40-45, för man är alltid ett barn.
Ja, man måste också få vara barn.
Ja.
För att det är det som blir så skyddslöst när man inte har, och det är svårt att förklara för någon som inte har, som har föräldrar i livet. Ja. Men och även om man kanske bråkar med sina föräldrar och så vidare, så vet man att de finns där, det är ändå någonting.
Att
men,
bli mammad.
Ja, bli mammad. Man måste bli mammad. Jag har ju en bonus mormor och morfar till mina. Mm. Där är också en sån där tillflyktsort. Man kan lägga sig på soffan och få sova lite.
Mm.
Där man får gå i barndom på ett liksom härligt sätt.
Nej, men jag tänker så att det finns ändå såklart, det kommer bli bättre, det finns hopp. Men det är nu som man sänker garden, och det är då som krisen kommer. Och det är en kille som skriver lite till mig och tycker så här, ja, han vill ge lite goda livsråd då.
Mm.
Han skriver så här, Jag skrev att passionen blir maktkamp. Så huvudet på spiken. Exakt så skulle jag beskriva min erfarenhet från mitt tidiga äktenskap. Att en så stark passion förvandlas till just en sån dragkamp mellan två personer som haft så stark dragningskraft till varandra tidigare. Ja, det är förundligt. Jag tror på att när man är i smärtans mittpunkt av sorg så ska man älta, prata och skriva av sig. Men man bör nog hoppa i och ur boxen av besvikelse under processens gång också. Ta väl hand om er. Men okej, okay, jättefint råd och gulligt skrivet.
Och det tycker jag att du ska ta med dig. Du ska skriva nu. Du ska använda din penna nu som du har. För det här tillståndet som du är i, det kommer inte komma igen. Det är lite som så här bebiseran.
Jag fattar.
Ditt eget lingo som bara så här, är så isolerat den där tidskapseln. För det är exakt vad det är. Och det finns mycket liksom information att hämta här. Så om du vågar använda skilsmässan på ett bra sätt så ska du använda den på det sättet.
Det är fler som har efterlyst en separationsbok. Att så här, hur, en handbok för att separera.
Mm.
Det finns ju typ inte.
Nej.
I alla fall, man skulle kunna skriva lite med humor och inte så torr.
Nej, men precis.
För det är ju också, det är också mycket konstiga händelser. Alltså, det är inte så roligt när det väl sker, men det är ändå roliga grejer som händer under tiden.
Ja. Så fort man kan ställa sig lite på sidan om och se på galenskapen utifrån, då blir det lite komisk.
Ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, men sen så är ju män och kvinnor väldigt olika. Alltså så här, i snitt går ju män oftast vidare inom loppet av 3 månader. Mm. Så den måste man ju också stålsätta sig på att hantera och förstå att så här, det kan ju ske.
Mm.
Och hur kommer jag vara som person då? Även om det kanske indirekt har varit jag som också varit drivande i det. Eller alltså de tankarna och känslorna.
Mm.
För mig kom ju liksom en krasch typ 1 år efter.
Mm.
Där jag var så trött. Förstår du? Att man var ju liksom vaken fast man var tom. Man är så trött i kroppen, så trött i skallen. Så att jag låg typ och stirrade i väggen hela så här, januari, februari året efter.
Gud, de jävla månaderna.
Ja.
Längtar inte dit.
Nej.
Jag tänker också att man måste liksom, precis som du pratade om innan, man måste planera in grejer. Jag känner så här, okej. Okay. Kanske inte ska vara hemma i jul. Alltså första gången att dra plåstret, jag kommer ihåg det. Första julen då, eftersom mitt ex inte gillar jul. Jag hade ju liksom enkelt, förstår du?
Mm.
Han är ingen traditionsivrare. Han behöver inte ha liksom barnen 50-50. Det har aldrig varit något problem med. Men nu har jag ju levt tillsammans med en man som har traditionella föräldrar, syskon. Jag kommer inte kunna liksom dividera och härja fritt.
Nej.
Mm. Och det måste jag också tänka på. Att det kommer, han kommer liksom inte säga men du kan ta dem när du vill. Utan, och det kommer heller inte vara någon bra idé. För det är såklart att det är mycket roligare att fira, och bättre för dem att fira jul i farmor och farfars vackra våning. Så länge de är friska och mår bra så är de enda släktingar som finns.
Ja, men du måste ju ut och ragga en bonusmormor.
Det måste jag göra.
Mm.
Om det är någon som finns där ute så hör av er.
Ja.
Nej, men jag fattar att det är många turer än. Men det som jag tycker är den stora skillnaden, som jag också pratar med en kompis till oss, en känd person kan vi säga, som legat i en ganska smutsig skilsmässa, att när hon har träffat sin nya flört, om man ska säga, och han bor annorstädes, så sa han så här: men gud, jag har ingenting som håller tillbaka mig här. Jag kan ju faktiskt flytta till dig. Hon var så här, kaninpuls, kaninhjärta, bara röd flagg. Och det känner jag också så här: det ska så mycket till att en kar ska flytta in innanför mina dörrar.
Mm.
För så har jag gjort de 3 senaste gångerna. Mm. Inom loppet av några veckor så har kararna flyttat in till mig.
Mm.
Och det är liksom, jag vill inte nu. Jag känner mig väldigt rädd. För att liksom ha någon så nära in på livet.
Men känner du att du har kontroll på dina egna känslor då, när du liksom väl liksom, när det slår till, att du, så här, du hamnar i ett litet rus och får en liten tid?
Hur kan du ställa den frågan till mig? Rusmaskinen? Nej, det, men det är det jag menar, att liksom i början av när man tänker så här, men nu är det klart och nu, så här, nu har man ju bearbetat lite, det är nu det sker lite crazy grejer såklart.
Ja, men såklart.
Ja, och men det kan det väl få göra, att man får känna sig lite uppmärksam om man nu är det och hit och dit. Det är väl ingenting man kan straffa någon för, men det gör ju också ont åt bägge hållen. För det är så här små detaljer som man märker, så aha, okej, var är du någonstans? Ja, du vet. Mm. Och så ska man då säga, det är väl inte du, liksom, det har inte du med att göra. Ja, men du vet. Och så är det fortfarande så känslor och det finns lite känslor kvar och bla bla. Nej, men det är bara geggigt.
Det är bara geggigt. Ja. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Men det kan vi prata mer om sen. Men det jag tänkte på, för det jag insåg i alla fall när jag separerade, nu bodde jag ju kvar i vår lägenhet.
Just det.
Det var ju han som flyttade ut.
Just det.
Och då från att ha liksom ett, du vet, hela tiden liv där det finns liksom ett extrem rutin och vardagsmönster och allt vad man ska kalla det för, till att helt plötsligt sitta själv då och stirra in i väggen när man har lämnat barnen. Mm. Det var liksom lite chockartad och jag jobbade rätt mycket på, liksom på den tiden, så att jag oftast blev mina arbetsdagar klara vid runt 8. Och då sa jag, men nu är jag lite tråkig, jag är lite ensam, gud vad jobbigt att vara hemma själv här. Är det någon som vill hitta på något? Då var det ju ingen, då förstod ju jag att även om jag var singel eller liksom frånskild varannan vecka, finns det ett schema för arbetet, men det finns också ett schema för det sociala. För så fort jobbet tar slut, ja, då ska man gå och träna, sen ska man gå hem och byta om, och sen ska man träffa någon väninna och gå ut och käka middag eller göra någon aktivitet. Alltså, så förstår du att du har liksom ett high maintenance nu att kliva in i, så du inte bara sitter där och liksom fiser i soffan och blir deppig. Det tror jag för ingen risk med det.
Tack älskling för omtanken, men jag tror inte det, men det kanske också är skönt för mig. Jag tänkte att jag såg alla mina olästa böcker, tv-serier.
Kanske bra för dig att vara lite själv och inte springa, rusa in i allt hela tiden.
Nej, och jag känner så här, jag är väldigt mentalt och fysiskt trött, känner jag. Det har liksom varit en lång och utdragen och liksom fysiskt och psykiskt smärtsam skilsmässa här, tycker jag.
Ja, den har ju pågått rätt länge.
Det är det jag menar, den har liksom varit utdragen och den har liksom inte, alltså jag tycker inte det har inte varit förenligt med någon gemensam,
ingen samsyn på saker och ting.
Nej, precis. Och det gör ju att man känner sig väldigt dränerad, tycker jag. Som förra gången jag separerade, då kände jag såhär, gud vad kul, nu ska jag till Gotland, åh, jag vill ha ett sommarhus, jag blir det, jag var så himla taggad på
livet.
Men det livet som jag kunde ta för mig av nu när jag inte var tvungen att ta ansvar för barnen hela tiden liksom, och mannen, kan man väl säga. Men nu känner jag bara så här, kör mig i en liten rullstol till Toscana så får jag sitta och kolla på solnedgången och dricka ett glas vin typ. Klipp till, är ute på krogen. Jag vet inte just nu, men jag bara hoppas att jag kan vila lite, för jag känner mig väldigt trött liksom.
Ja, jag tycker du ska ta vara på den här sommaren och framförallt vila. Sen kan vi liksom jacka på det där andra till hösten.
Precis, precis.
To be continued, helt enkelt.
Precis, precis.
Men nu ska vi snart till Båstad.
Det ska vi. To be continued imorgon. Men jag måste ställa två, det är inte dilemma, det är egentligen reaktionseffekt. För att jag vill så gärna att det inte ska vara så här som de flesta reagerar. Och nu vill jag se hur du reagerar.
Okej.
Ponera att du är på en 40-årsfest.
Ja.
Det är härlig stämning, det är flott, det är mycket liksom roliga människor, folk är snygga, det är lite live-musik hit. Du hamnar bredvid en snubbe som inte alls är din typ. Men han har någonting. Det gör dig lite irriterad att liksom att du ändå, vad ska jag säga, blir påverkad av honom. Han liksom, Nej, men han är inte din stil, men han verkar själv tycka att han är liksom jävligt härlig. Sen är det ingen mer med det, och från där festen slutar och du går hem till ditt och han går hem till sitt. Och sen så dagen efter så ringer du din kompis som liksom har haft den där festen och säger så här, han är den där snubben, men vad det är typ? Aha, nej, men det är en kompis här till dit, men så jobbigt, han dejtar ju en sån svin snygg typ fotomodell från Italien. Mm-hmm. Och hur reagerar du då?
Ja, då går jag ju såklart in. Ja, men det är klart, han är så jävla självgod och typiskt, typiskt honom. Alltså jag skulle bli så här, börja lägga lite grej på honom. Det kunde man ju för fan räkna ut sen. Jag skulle också vara irriterad på varför han var så härlig mot mig för.
Ja, precis. När han redan dejtade.
Han är bara liksom ute och... Åh, han nej, han är en bekräftelsekille. Han ska bekräftas från alla hela tiden. Sån skulle jag vara.
Men skulle du ändå så här fortsätta vara lite nyfiken och försöka lite? Så här? Men kolla
nu,
lite.
Du menat att jag skulle googla honom och så? Ja, men det hade jag nog gjort.
Okej, för det här hände då en kompis till mig. Du vet vem det är, men det säger jag sen. Hon sa det till mig. Hon sa det till den andra kompisen som sa så här: nej men gud, jaha, ja, men han är härlig, men han dejtar. Hon blir nedslagen i skorna. Hon sa det till en annan kompis som var så här: för fan, jag förstår precis vad du menar. Ska man stå där då själv, liksom 40 plus och bla bla. Båda de var liksom så här, vi fattar, loppet är kört. Nu är det här en väldigt snygg tjej också. Mm. Och liksom härlig. Min reaktion var bara så här: jaha, men gud vad bra. Liksom en pantad modell typ. Så här, nej, det skulle jag fullständigt skita i. Då är du mycket mer på riktigt. Och minst lika snygg och mycket härlig med livserfarenhet. Hon bara, jaha. Hon hade inte ens tänkt på att man skulle kunna reagera så.
Nej,
förstår du?
Jag fattar precis.
Och det är, försökte jag rannsaka mig själv. Säger jag bara det för att jag vill vara lite så här: jag är 50 plus och jag är het. Men det är ganska mycket min grundinställning även till så här killars ex och det. Så här, nu är ju det över och de har valt mig. Jag skulle känna mycket mer om han sa så här: han dejtar en skitrolig, ganska het kvantfysiker från USA. Då skulle jag säga, jaha. Han har silly tuttar också. Men inte liksom, jag bara känner så här, vad fan, är vi kvar så mycket i 80-talet att så här, en fotomodell som är ung. Man bara, jag vet inte. Och då var hon så här,
alltså jag vet inte, men jag hör så här om män som är rätt härliga som ändå väljer att ha liksom en fotomodell. Så antingen är det för att så här, hon är så lätt att lura, så jag kan vara otrogen och ändå kunna få ut min manliga säd och psyke lite här och där. Eller så är det bara för att så här, aha, i slutändan så är det en fegis. Det är de två tankarna som kommer till mig.
Ja, det gör det till mig också. Men min första reaktion, initial reaktion, ofta är så här: men nu verkar han tycka att jag var råhärlig, så det verkar inte vara någon... Ja. Alltså, jag har
otroligt bra självförtroende, men du har ett manligt självförtroende.
Det är det jag menar. Då tänker jag så här, förstår att jag är lite unik där, men jag tänker att det är inte så svårt att ändra, förstår du, ändra den inställningen. Om det är det första man tänker, även om det är en fake, som jag sa till min kompis, hon bara, dagen efter så kom hon förbi, tog fika, hon bara så här, jag har tänkt så jävla mycket på det där.
Mm.
Och hon bara hittade ett grottfitt. Men jag sket i det. Det var att man hela tiden, som vi pratade om det innan, även när man skilsmässa säger, ja, nu har jag misslyckats som kvinna, eller nu är jag för gammal, eller nu är jag hitan och ditan. Men människor som har energier och tycker att de själva är råhärliga, de är ålderslösa.
Mm.
De är helt ålderslösa.
Mm.
Man är på en fest, det kanske är någon som är så här, ja, på pappret då inte en italiensk fotomodell, men ändå får all uppmärksamhet för att det är någon lyskraft, det är någon kraft och energi som är bara såhär, jag är värd det här.
Ja, men det där är också så roligt för att bara, för nu, ja, men på ungbrulloppet då, då kom den ju på en gång, man kan inte förstå att du är 45.
Nej.
Man bara, fast just nu så, just nu blev det.
Det är det jag inte fattar heller. Och det tycker jag också när man, om det är någon som flörtar lite med en på krogen nu och säger, Jag bara känner så här, fråga inte gammal jag är. Fråga inte gammal jag är. Fråga inte. För den är lite jobbig.
Jo, men gud. Speciellt när man är med lite yngre människor. Då tycker jag att så här, man blir definierad då. Och det är så skönt att få lajva och vara med i deras energier. Och bara vara en utav dem.
Ja, liksom. Det är därför också det är så jävla underbart nu att man får... vad säger, leva i många åldrar. Det är inte så ålderskategoriserat. Man kan vara med någon som är 25, man kan vara med någon som är 55, och det är det som blir den härliga mixen, som blir att det liksom gör att det sprakar, tycker jag.
Ja, gud
ja. Ja, men vad intressant. Men jag tror verkligen att man kan öva upp det där, och nu känner jag att jag har blivit en ambassadör, att jag ska vara med i så här tv-program, att jag ska visa så här. Nej, det är liksom inte över. För det var ju samma sak när jag separerade när jag var 40. Det var så här, gud vad du är modig, och gud, ska någon vilja ha en? Det finns någonting i kvinnor som är liksom historiskt, att vi ska känna, är vi kåta ska vi känna oss galna och skamfulla dagen efter, om vi har liksom gjort någon understanding och tokigt. Att det hela tiden, att den historiska backspegeln gör att det är så mycket jobbigare liksom, hela tiden, fortfarande. Istället för att säga, jaha, okej, men är det viktigt för mig? Om han då vill vara med den här fotomodellen, liksom den vill vara, varför flörtar han då med mig?
Mm.
Varför kan inte säga, varför kan man inte tycka både och liksom?
Men kan det också hänga upp med någon form av så här, vad ska jag kalla det för? Åldersmognad/omognad. Att jag tror att vi har en också, beroende på vem som är mottagaren, att för honom kanske inte relationen är så viktigt. Att en flört, att ett samtal, att liksom uppvakta, det ingår, det är liksom, det är sockret i livet, det man bara kan ge och få, som bara fyller på magasinet liksom. Under tiden kvinnor då liksom många gånger reagerar, vi är han otrogen mot henne, så då är han en dålig man. Alltså att vi hela tiden har det perspektivet, för honom spelar ingen roll. Förstår du?
Jag fattar, men det är inte så här, om jag till exempel är ute på krogen nu eller gör någonting och någon liksom flörtar med mig, jag lägger inte in någon värdering om den är.
Nej, men du är ju single.
25. Ja, men alltså,
du menar in där i gegga hela tiden. Häromdagen så snubblar jag, så här, du vet, så här, idiot snubblar och slog i och spräckte tånageln och gjorde så jävla ont. Ja, men så tänkte jag på det utifrån ett annat perspektiv. Jag tänkte så här, shit. Alltså de här små mänskliga liksom fadäserna som hela tiden händer. Man ska öppna någon jävla chipspåse och man drar upp så hela påsen åker på golvet. Eller...
Ja, det som jag gjorde i bilen igår när jag blev så akut sugen på dillchips.
Ja, men...
Oj, dillchipsen åkte ner på bilgolvet. Nu ligger en dillchipspåse där och jag typ kräks när jag kom in i den bilen. Och jag fick inte ens göra min dipp. Men skulle jag sitta och äta från golvet på bilen?
Men inte vet jag. En kompis till Joel skulle döda en fluga som hade suttit på fönstret och stod och spelade biljard. Och använde då den smala udden på kön för att pricka den där flugan, tror jag, för att det är ett geni. Men han gör det mot en fönsterruta, ja, och fönsterrutan spricker. Mm. Ja, flugan.
Jag drog ner en rulliga gardin häromdagen för att det var så jävla irriterat att den inte fastnade.
Ja.
Du vet så här, ner då? Det är liksom, klockan är 7 på morgonen och fortfarande är svinljust. Nu är den förstörd.
Ja, så, men så tänkte jag på att det är det som ändå är det unika med mänskligheten.
Klantigheten.
Klanteriet. Penicillin hade aldrig uppfunnits ifall det inte var ett klanteri exempelvis.
Mm, mm.
Och då tänker jag att det kommer aldrig AI kunna så här ro på. Man kommer aldrig kunna programmera klantighet. För till och med den klantigheten kommer i sådana fall bli beräknad. Och de yrkeskategorier som är svårast för AI att programmera är ju de kreativa yrkena.
Mm, mm.
Och kreativitet handlar ju många gånger. Jag tänker på hur många kompositörer eller liksom textförfattare eller whatever som liksom egentligen i en situation, och en tv-serie uppstår ju egentligen utav mänsklighetens klantigheter, där saker och ting har gått åt helvete, allt från ett mord till en romcom, förstår du?
Till att bli påkommen med byxorna nere.
Ja, det är den mänskliga klantigheten, och jag tror att klantigheten kommer rädda mänskligheten från AI.
Mm-hmm.
Det är min starka övertygelse.
Så referensen till Charlie Chaplin kommer inte klantighetens, den första spelade AI-skådespelaren Charlie Chaplin, alltid ramla, alltid med käppen, bla bla bla.
Ja, men det är också programmerat, där går det ju att programmera klantighet, det är ju som en clown liksom, som har ett regisserat klant ditt manus.
Mm.
Det blir roligt till en viss gräns, men sen blir det inte roligt längre.
Det är inga barn som tycker att någonsin ett clowner har varit roliga.
Nej, men den mänskliga klantigheten, den som är så jävla dum, på alla sätt. Som man så här, ja, men kolla på alla så här memes på Instagram eller TikTok när folk slår sig i dumma saker eller ja, men ska åka en jävla vattenskoter och misslyckas. Liksom. Där i är qualia, det där vi inte kan ta på som är mänskligt. Där i är mänskligheten. Och den kommer aldrig kunna programmeras. Och jag tänker på det så mycket när du är i det här tillståndet du är i. Mm. Att så här, använd allt ditt kapital nu. Och använd dina mänskligaste drag. Mm. Även de minsta. Du måste vara också självrannsakande. Varför är jag så här töntig nu? Måste du ställa dig frågor hela tiden. Ja. Och skriva upp dem. För du kommer skratta så jävla.
Ja, det är roligt. Det är roligt. Kommer du få Nobelpriset för det här 2060?
2060 fick jag Nobelpriset för att jag kom på att mänskligheten är klantig.
Ja,
ja, det var
varit roligt.
Men det är väl lite en evidensstudie på det där.
Ja, men det är väldigt roligt iakttagelse tycker jag.
Ja, men jag tror det, för att det är det som gör oss människor unika. Och du kommer aldrig kunna programmera klantighet som AI.
Nej,
för det kommer bli extremt matematiskt beräknande.
Det med klantighet är ju också ett mänskligt drag som är väldigt charmigt.
Ja.
Inte kanske när man själv gör det.
Nej, men alltså, det är ju inte charmigt när vi pratar om brottslingar som ska skjuta någon kille i Farsta liksom, och missar och träffa fel personer. Då är klantighet rätt jävla skit.
Nej.
Men när det kommer till de roliga grejerna, detaljerna, det som kanske också har funkat i vetenskapen, när vi kommer till att skriva ett underhållningsmanus, kanske inte i de här typiska byråkratiska processerna liksom, som politik, då är inte klantighet speciellt bra. Men i allt det andra så är det så jävla viktigt.
Ja, fast det som jag tycker är så intressant är att för regisserad klantighet tycker jag är astråkigt. Jag hatar Papphammar, hatar Hela och Halvan, hatar clowner. Folk som ska vara så här, den enda regisserade klantigheten är ju hjärnans klantighet. Som till exempel i filmen Dumdummare.
Mm.
När de här huvudpersonerna då som är två tönter. Precis. Hela deras liv går ut på att snälla kunna få ligga med en snygg tjej.
Mm.
Och efter allt de har gått igenom, blivit av med alla pengar, de åker på en jävla moppe, de blir till och med av med moppen och istället så lyfter det, så stannar det liksom en buss med typ så här 100 supermodeller.
Swedish Bikini Team.
Precis. Det är liksom, ja, men det är såklart så här 90-tal och supertöntigt. Ja, men då så här, vill ni åka med oss på bussen typ flört, flört och få göra lite vad ni vill, flört, flört med oss. Dumma svenska brudar. Alltså det var ju lite så andemeningen. Och de liksom så här tackar nej.
Mm.
Och sen precis när bussen åker iväg så bara, vad fan, vänta. Jaha, de fattar liksom inte vad det är de blir tillfrågade först en annan sekund för sent. Mm. Och det tycker jag också är ofta verkligheten, att så här, hjärnans klantighet, man bara, nej men gud, hur kan jag göra nu? Men
det, varför känner jag till det där för? Jag är dum i huvudet.
Men det kan också rädda.
Klart det kan.
Att man är så här, man gör något klantigt och tänker så här, nej men gud, nu måste jag sticka härifrån, det var för klantigt, och så dyker det upp något annat.
Ja.
Nej, men så att, spännande, jag ska tänka lite på det här.
Ja, men det är många situationer i mitt liv som jag har tänkt på som är så här, gud, vad det var, vad jag har kallat för slumpen, men jag skulle också våga. Det är det jag menar när du ska bekänna färg. Om jag vågar tänka ett steg till.
Ja.
Det kanske bara var för jag var så jävla klantig.
Mm. Roligt. Och det handlar också om timing såklart, att så här, det tänker jag så mycket på. Det pratar så mycket i din ny bok som har kommit ut. Så vad är ödet och vad är tillfälligheter? Och varför är man på vissa platser? Och, så här. Och det är jävligt spännande det här med sliding doors. Alltså. Och särskilt tror jag när man är i en krissituation. När man så här, kanske tar lite klantiga beslut och sen leder det till någonting annat. Som kan bli både bra och dåligt. Liksom. Att, så här, hade jag kommit dit en minut sen eller hade jag inte gjort det hit och dit. Då hade allting varit helt annorlunda.
Mm.
Aha, spännande.
Mycket spännande.
Nu ska vi äta och sen ska vi dra till Båstad.
Det ska vi göra.
Mm.
Tack snälla för att ni är med oss även denna vecka. Nu kommer vi komma en podd till här och sen tar vi ett litet juliuppehåll.
Julbrejk.
Stå ut med det. Och ni som inte har lyssnat på våra Gift i första ögonkastet special kan passa på att göra det. Det finns på våran lilla betaltjänst. Så om ni vill ha lite extra poddar här under juli så tycker jag att ni ska gå in och prenumerera. Ligger uppe i er poddspelare. Om ni går in där det står lite information om Lille Lördag så hittar ni all.
Ni kommer inte att bli besvikna.
Verkligen inte.
Puss och kram!
ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.